Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i det sista, alltså in i grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brister, jag har varit dyngrak, jag har stått på bord, jag har dansat naken. Jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa.
Han var en göteborgske gatusångaren som snörade på sig Converse-skorna, blev medlem i Triple & Touch 1985 och som för drygt 20 år sedan halkade in i tv-branschen. Sedan dess har han programlett några av våra allra mest folkkära format. Bingolotto, Dobido, Smartare än en femteklassare och Årets sockerbagare. Och det såg liksom ut att vara uppåt framåt hela vägen till pensionen. Men i bakvattnet av MeToo-rörelsen i oktober 2017 inkom en polisanmälan om sexuellt utnyttjande som skulle ställa allt på ända för Lasse Kronér, och bit för bit monterades hans karriär ner i malpåse. Om det och hans väg framåt handlar Värvet avsnitt 368 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson, och Acast som plattform. Här är Lasse Kronér, varsågoda.
Det är ganska segt. Alltså det var lite länge sedan jag jobbade så där. Alltså jobba i det tempo. Jag är ju van att ha ett jäkla tempo liksom. Och nu började inspelningen. Nu gjorde vi igår natt, eller igår kväll, gjorde vi program 4. Och helt plötsligt, alltså, det är 1,5 året utan gig så att säga, har gjort att då blir man... Alltså man går ner i sån sparlåga. Alltså jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig. En sån encellig amöba som inte har gjort någonting. Men nu då när man går igång så märker man vilket jäkla tempo det är. Alltså, och jobba med framförallt tv som jag gör just nu då. Så jag är lite seg. Alltså du vet, lite sådär trött. Och detta är min enda lediga dag den här veckan. Vi bandar imorgon igen då. Så... Ja, trött kan man säga. Och då är ändå klockan 1 nu.
Ja, det är hon. Mm. Och du har fått snusa en timme.
Och du vet om den.
Ja.
Det är min smartaste idé ever i hela livet. Alltså innan 12, så är jag inte obrukbar. Liksom, men jag är ju extremt snusberoende. Och det börjar rinna i munnen klockan 11. Kvart i 12 så är det en fontän. Och det spelar ingen roll var jag är i världen, vilket är väldigt konstigt. Men då är det fullständig eufori. Alltså total sån katastrof i munnen. Det bara händer grejer. Jag måste ha snus nu. Och så när klockan blir 12, då blir det bara färgfilm. Allting bara blir färg. Livet bara... Jag blir mycket lugnare och skönare och jobba och sådär. Så jag försöker sätta allting till efter 12. I början på SVT så var det... Du ska vara inne klockan 8.42. Och så ska det vara möten. Det gick ju så där.
Mm.
Jag tror jag är musikerskada. Jag har liksom varit i det jobbet för länge. Så jag är liksom... Jag har väldigt svårt för innan 12.
Nattmänniska också.
Något så in i bomben. Mm. Jag somnar ju aldrig innan 3 och jag har aldrig hänt. Liksom. Men då sitter jag ofta och skriver på kvällarna och nätterna.
Mm. Det ska vi återvända till.
Bra,
ja. Men det här med... Alltså, finns det någon särskild anledning till att du inte snusar innan 12?
Alltså, jag snusar så jäkla mycket och så snusar jag riktigt snus, eller gammelsnus liksom. Och det blev att jag känner att jag måste ha tid att vila läppen liksom. Och jag känner många som snusar på nätter och så. Jag fattar inte hur man kan göra det riktigt.
Ja, det är märkligt.
Ja, det gillar inte jag riktigt. Jag gillar det när man borstar tänderna ren och fräsch och så morgon. Och så får man de där timmarna. Jag brukar vakna vid 9 typ liksom. Och då är det liksom, då får man de här tre timmarna som bara är liksom off. Och då känner jag verkligen vad skönt det är att inte snusa liksom. Alltså jag får någon sån här god känsla av det.
Mm.
Och sen drar jag igång.
Jag får inte snusa innan mitt morgonkaffe är klart. Men det är ju 10 minuter.
Ja. Du har gjort en light.
Ja,
Kronér light som den heter.
Exakt. Du, det här är ju sent på 2019 för att ställa den här frågan. Men jag gör det i alla fall. Hur var 2018 för dig?
Alltså det var ju ett av de mest... lärorika var det faktiskt, med facit. Lärorika åren, det var hemskt. Alltså det var en sådär, det var ett sånt här år som var... alltså jag har verkligen väldigt sällan mått dåligt i mitt liv. Alltså jag försöker ju alltid hitta ljuspunkter. Jag är lite sjuk i huvudet på det sättet då, att jag hittar ju alltid ljus i allt liksom, och jag är väldigt, väldigt positiv. Men det, jag hittade inte positivt i det. Alltså förrän jag gjorde vissa förändringar. Men det var jäkligt tufft. Alltså det var så tufft för... Det som var tuffast tycker jag var nästan att du står för någonting. Vilket jag har gjort jag har ändå gjort detta i 40 år snart. Och så står du för någonting själv som du vet att du står för. Liksom, jag springer inte runt och klappar någon i arslet. Jag har väldigt, väldigt bra relationer. Jag har ju varit liksom... längst fram och högst upp i näringskedjan i det sättet vi har jobbat på hur länge som helst, vilket är då är viktigt att liksom ta hand om, se till att alla mår bra på arbetsplatsen, se till att liksom allting är skön feeling, för jag bygger ju mina grejer på skön feeling. Alltså, har vi inte skön feeling när jag ska börja banda så funkar inte jag liksom. Jag måste få in det här att nu är det bra liksom, nu kör vi. Vilket min projektledare skriker varje kväll om nu, att kan du sluta intervjua dem nu? Liksom, för nu har du pratat med dem i 45 minuter. Nej, jag måste prata lite till, för då ser jag i ögonen på dem att nu är det skönt. Liksom. Så nu börjar vi banda. Liksom. Och det tror jag är en viktig del i mitt sätt att vara och mitt sätt att jobba. Men att när du då blir anklagad för någonting som du vet, för det första vet du att det inte har hänt, och för det andra så vet du att att det är någonting som inte jag står för, att det är någonting som är så alltså fjärran mig, och då är inte jag Jesus på något sätt, för det har jag aldrig varit eller påstått mig vara liksom, men jag har liksom inte gjort de här sakerna, och då i efterhand vad som händer med sociala medier och tyvärr Expressen framförallt är katastrof, att ett samhälle kan bli så att man kan vara bödeldomare och åklagare och allting, där hela rättssystemet liksom ballar ur det plötsligt. Och det tyckte jag var jäkligt jobbig tid i mitt liv. Liksom. Men så då när man sitter på facit, vilket jag gör nu, för nu är jag ju på facitsidan, liksom, då vill jag fortfarande ha det ogjort. Alltså, för jag har lärt mig så himla mycket om mig själv. Jag har, liksom blivit någon annan idag. Jag känner att jag trodde alltid, alltså jag hade, när detta hände så hade jag 6 serier, alltså 6 olika titlar. Liksom varenda tv-kanal i Sverige ringde 7 dagar i veckan och frågade om nya grejer. Alltså man var verkligen längst upp på Mount Everest liksom, på något vänster. Och jag var alltid lite orolig, vad händer när du är där uppe? Alltså vilken väg tar du vidare? Det finns ju bara en väg liksom. Och då var jag alltid så orolig, vad händer när lampan slocknar? Alltså man hade, det kändes som, har jag blivit beroende av det här? Har jag blivit beroende av ljuset? Har jag blivit beroende av centrum? Har jag blivit beroende? Alltså är jag helt plötsligt en figur i mig själv på något sätt där arbetet inte är viktigt längre, utan det viktiga är att jag är mitten och allt det här. Och jag är inte sån som människa, för det är jag verkligen inte. Och det var jag orolig för att jag hade blivit. Så när detta kom så blev jag bara så här, fan vad skönt, jag är inte beroende av detta, att inte jag får gigga längre, att inte jag får stå på scen, att inte jag får stå i mitten, att inte lampan lyser, att inte allt jag säger är ja och amen. Det var jäkligt skönt, och helt plötsligt tittade jag tillbaks till mig, liksom, till den här lilla gatumusikanten som jag fortfarande är och känner att jag vill vara. Liksom. Så det var skitbra. Men sen började jag började hårdknarka ostbågar alltså under den här perioden, så jag svällde ju och vägde liksom 130 kilo och satt hemma och var, alltså jag var helt borta. Jag gick inte utanför dörren på i alla fall de första 3 månaderna, var inte jag utan, förutom på hockey, vilket jag då gick på tack vare mina goda vänner. Och
hur var det när du gick på hockey? Vad liksom fick du för ryggdunkar då, så att säga?
Alltså den lördagen minns jag, för de ringde ju mig på en fredag och berättade detta då, Expressen. Och alltså lördagen hängde jag ju liksom överallt på löpen. Och när jag går in där, nu har jag ju tack och lov så bra vänner som, så de tog ju mig, alltså jag behövde ju inte gå så att säga ut i korridorerna, utan vi gick bakvägar och sånt där och så upp. Och så in i en sån där lås som finns där uppe. Liksom, där de som var där är ganska... Men man märkte, alltså de blickarna är ju jäkligt jobbiga att få. Framförallt när man... De blickarna man får är inte de där blickarna som man är van vid. Att, och där, och vad kul han är här idag. Alltså jag får ju väldigt mycket puss hela tiden. För jag får verkligen mycket positivt. Folk är väldigt, väldigt snälla mot mig. Liksom. Men här var det... Alltså här var det liksom, man kände verkligen att de tittade på en på ett sätt, aha, där är han våldtäktsgubben, va? Och jag bara, alltså det var skitkonstigt, för det, eftersom det är så långt ifrån där jag bor liksom, och där jag är i livet och tanke. Så det var tufft. Sen var söndagen nästan tuffast, för då har jag lovat min äldsta dotter Matilda som inte så ofta ringer mig om offentliga saker, för hon vet ju sedan barnsben hur det är att gå med mig liksom på stan, och då menar inte jag på något sätt att jag är märkvärdig, men det kommer ju ofta fram folk, och liksom, du såg ju själv när du var nere och hämtade mig i vestibulen, det står ju alltid 4 pers runt och pratar liksom. Och så är ju den situationen, och jag är väldigt pratig, jag gillar folk, jag gillar det här mötet och träffa och sådär. Så när Matilda hade ringt mig och frågat om jag ville gå på mito-manifestationen på Götaplatsen med henne som då var på söndagen, så blev jag oerhört alltså glad För jag fattade vad det betydde för henne liksom, att, få, att, att ta med sin pappa dit som då är liksom offentlig. Och jag hade liksom sett fram så och stå där med henne och visa, liksom, alltså visa vördnad, visa uppskattning och visa sympati och med liksom, att jag verkligen står för detta. Och när hon då ringer på lördag och säger pappa, du behöver inte, jag fattar att det här blir helt koko liksom. Mm. Så det, ja, det var tufft. Det var nästan tuffast är ju att ta det med familjen. Alltså min exfru och mina två barn var ju... Men det var ju det första jag gjorde. Det gjorde jag ju även innan löpsedlarna kom. Liksom.
Jag förstår ju att du aldrig får vara i fred. Varken före eller efter det här. Men var, liksom, när du isolerar dig, var det de här blickarna som drev dig till det så att säga?
Alltså det är nog alltså med facit i hand så gjorde jag nog fel där egentligen, för jag skulle nog gått med högburet huvud direkt ut, men jag orkade inte det, för jag, alltså jag vet ju, alltså går man ut, och det låter så konstigt när man lyssnar, när man inte har levt in i mina skor liksom, men alltså om sen 1980 typ så har det varit så i mitt liv att i och med att jag har spelat så mycket i Göteborg på gatorna från början då, så blev ju jag någon sån här Lasse med alla liksom, och där man gick omkring och i stort sett vinka på någon sån här Eriksgata liksom. Vilket låter som ett fantastiskt liv, och det har det ju också varit, men det finns ju alltid baksidor. Jag menar, största baksidan jag tycker i mitt liv är ju när mobiltelefonen och mobilkameran kom, för den är ju idag är liksom, alltså det ska ju alltid tas kort, och vill du inte ställa upp på kort så tar de lite förbannat med, från någonstans. Alltså man är alltid, går man ut så är man alltid där liksom. Och jag kan ju balla ur ibland, så jag kan ju gå ut på krogen, jag älskar att sitta med mina kompisar och ta på pilsen och sitta och köta. Alltså det, sån har jag alltid varit liksom. Så det kan ju komma saker att man måste tänka sig för jämt liksom. Alltså att man måste gå på tå i vissa situationer liksom. Och det är ingen uppoffring på något sätt, för det tycker verkligen inte jag det är, för jag älskar, precis som jag sa, människor liksom. Men man får, när man får tänka sig för, då var det lite fel att inte, att jag smög ut och satte på mig en keps, vilket jag aldrig har på mig i mitt liv liksom, och åkte upp till Delsjön då, som är ett naturområde i Göteborg, och gick där på nätten bara för att få luft liksom, alltså bara få röra på mig liksom. Och det, när de tog bort mina spinningklasser, jag hade tre spinningpass i veckan, och när de tog bort dem, jag kunde inte göra alla de där sakerna som var mitt liv och det jag gjorde liksom. Och det sa jag till lite för snabbt, jag skulle stått på mig lite mer liksom, och för nu tog man nästan skuldkoftan på sig, men alltså när man hamnar i ett sånt drev, alltså det blåste såna vindar så ingen av ens mina närmsta vänner stack ut hakan, alltså då i branschen så att säga. Det var ingen som vågade, för det är ingen som vågar gå ut i det läget, och det hade jag inte själv vågat heller, för du åker med i vågen. Skulle någon säga att stå upp i det läget, så åker du med i vågen, för vågen var så stark när den kom och alla bara slog ohämmat åt alla håll liksom. Jag menar, det fanns ju en anledning till att MeToo kom, för, och det ser vi ju idag. Alltså alla de här sakerna som har kommit upp till ytan, vilket är fantastiskt, vilket jag älskar, att vi får bort den här gubbigheten och liksom det här manssamhället som är liksom sjukt, att vi liksom sitter 2020 nästan och liksom, och fortfarande lever i ett sånt samhälle inom vissa yrkesgrupper, det är helt koko liksom. Så det kommer ju en otroligt fräschör med detta. Det är som att hänga upp Wonderbounce runt den, va. Helt plötsligt så det doftar gott om detta. Men när du står i det och åker med i den flodbåten ner liksom, då finns det inga kajer på vägen liksom. Du kan inte stanna någonstans. Du åker med rätt ner i gruset, längst ner i dammen som avslutar detta liksom. Och det...
Men kunde du liksom svara i telefon?
Alltså jag fick, och detta är fan med sant, jag skulle ju precis göra en stor julshow som jag hade skrivit på, ett treårskontrakt med julshowen, och det var verkligen min. Jag hade jobbat som fasen med detta och skrivit manus och alltså gjort allting. Jag hade alla artister stod där och vi stod och repade, och detta var bara två, tre dagar senare. Två kanske. Artisten var detta.
Har du jobbat med den i typ 7 månader?
Ja, jag hade liksom verkligen, den var verkligen bra, och jag kände, och jag hade verkligen pinpointat artisterna som var med. Vi hade ett bra upplägg och så, och jag står och är repledare och liksom någon form av typ regissör för detta liksom, och börja ta tag i detta. Så ringer min telefon och jag ser att det är ett 08-nummer. Alla Expressen och Aftonbladet har ju alltid öppna nummer och ringer liksom. Så ser jag 08-nummer. Då börjar hela jag skaka. Alltså bara skaka. och kan inte, du vet, och det bara rinner tårar, det bara rinner liksom, och jag alltså blir så, och så blir man ju alltid, om någon tar igen då att Lasse Red, alltså då blir man ju ännu mer, så jag bara, du vet, man bara bröt ihop liksom, så jobbigt var det. Och telefonmobilen var ju ett hatinstrument, och då är jag ändå Apple freak liksom, men det var ju totalt, jag vågade inte ens hålla i den liksom, för att så fort den ringde var det kaos liksom.
Så du, ja, men i ljuset av det förstår jag ju att du stänger av liksom.
Och, men i efterhand så hade det varit så skönt att kunna stå upp mer. Alltså jag gick ut och sa, det första jag sa, vilket är idiotiskt med facit i hand, men, och jag förstår att jag sa det, men då sa jag, jag kan be om ursäkt offentligt också, även att jag har gjort det privat. Men jag hade ju inget att be om ursäkt för från början. Alltså, och det mötet vi hade på SVT från början när de då tog in mig i det här rummet. Jag trodde ju då att mina två chefer tar in mig på rummet i ett sånt litet SVT sånt här rum som är ungefär en kvadrat. Va, man sitter. Och där tar de in en när det är något spännande på gång. Liksom, när det är, nu, då har vi detta. Liksom. Så båda mina chefer, jag har aldrig haft möten med båda mina chefer, tänkte att nu är det Mello. Liksom. Nu ska de ändra Mello och bli ordning och reda igen. Liksom. Nu ska vi göra detta. Och så ska jag göra det då. Skitkul. Så jag kommer in och är sån glad kille där. Liksom. Och så kommer detta då att jag hade fått en, vad heter det? Att någon hade då anmält mig. Och jag fattar ingenting. Och jag förstod verkligen inte, och det förstår jag fortfarande inte. Och den här människan som då anmälde mig, jag har ju suttit med två dagar innan och jämfört våra sms som inte var några märkvärdiga. Det var inga märkvärdiga grejer. Det var liksom en kille som stötte på en tjej och en tjej som stötte på en kille. Det var liksom, och jag var singel och fri, och det var liksom inga, alltså det hände 1000 gånger om dagen liksom. Så det var inga märkvärdigheter. Men hon fick någon flipp, och vilket hon själv har liksom erkänt efteråt, men att då, sen blir vi tillsammans och är tillsammans, vi har, för det första har vi en lång, lång sommar tillsammans, och sen fejdar hon ut och gör något annat, och, men sen kommer hon tillbaks då, och det är ju då detta händer, när hon kommer tillbaks och säger att nu är det ju en sida du hör naturligtvis, men den andra sidan har ju faktiskt hört sig, men då säger hon att vi ska bli nu är det vi, nu kör vi, och då säger jag nej, för jag är inte intresserad, jag är inte där liksom. Och sen har vi ganska mycket sms-kontakt efter det. Och liksom
varför säger du nej? Alltså varför?
Hon är fruktansvärt bra tjej, faktiskt. Hon är jätterolig. Hon är som en studsboll. Liksom. Man skrattar oerhört mycket i hennes sällskap. Otroligt vacker. Vi hade skitkul, verkligen. Det var sådär som bara, yes, det här är roligt. Men sen, hon tar extremt mycket energi. Och jag behöver energi liksom, och kan inte bara ge, utan måste få också liksom. Och då, det hade jag kommit överens med mig själv långt, långt tidigare. Det var nästan 2 år tidigare, att det kommer aldrig vara, det är inte hon liksom. Även om jag var känd som en dynkatt första sommaren liksom, så var inte, vi var inte rätt för varandra. Och sen har ju vi kontakt efter det hela tiden. Men så träffar hon en kille, jag tror att hon måste ha någon med sig hela tiden i livet, verkar så. Då träffade hon en kille och då hade de tydligen pratat med sig. Det rings ju samtal på nätterna där jag liksom är mordhotad och du ska, din jävel, vi står utanför din dörr och bla 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 och så vidare. Och det, jag bara sa, ja, det ordnar sig. Ägna er åt varandra när ni dricker vin istället. Liksom. Ring inte mig. Vad fan ringer ni mig? För jag, är liksom, jag lever ett annat liv. Liksom. Jag har ju inget med er att göra. Och det hade jag inte. Det var en jävla soppa, men alltså egentligen mådde jag alltså sämst. Då gick jag ju ner det här ostbågsträsket då, som inte bara ostbågar, ostbollar, crunchy ostbågar, allt som var med ost att göra, kan man säga, gick jag igång på. Och detta blev mitt, för jag tog ett beslut ganska snabbt. Okej, nu kan jag sitta här med en bag-in-box och fullständigt deprimera mig och liksom sitta och bli dyngrak varje kväll och sitta och tycka synd om mig själv, eller så kan jag använda mig av ostbågar, och då blir det ostbågar. Men ostbågarna gjorde ju att jag drog iväg i vikt så in i bomben, så helt plötsligt vägde jag 130 kilo. Och det är inte svårt i mitt liv att gå upp i vikt, för det har jag lyckats med många gånger. Så jag blev liksom, alltså jag mådde jävligt dåligt då. Alltså jag mådde dåligt i hur jag såg ut, i hur kroppen var, och att jag inte fick träna, att någonting var liksom, alltså det var förödande för mig som behöver motion liksom, eftersom jag går ju förbi en Steinberg och Nyberg så går jag upp 2 kilo liksom. Och då var det verkligen att jag måste ta tag i detta på något vänster. Och då kommer vi lite senare in i sommaren, då får jag kontakt med Pontus Kåmark. gamle fotbollsspelaren som då har gjort någonting som heter 16 Weeks of Hell som han visade mig och så började jag med det. Och då fick jag helt plötsligt en mening att gå upp på morgonen. Alltså då blev det mitt jobb liksom.
Att tidigt så in i helvete också, va?
Och så?
Tidigt så in i helvete. Ja.
Fast det kan man ju lägga upp själv. Har man ett sånt liv som jag då hade med ingenting i almanackan så kan jag lägga upp det vilken tid jag vill. Men jag ville ändå börja tidigt. Så då börjar jag 8, det är ju tidigt för mig. Då börjar jag 8 varje morgon med en mil promenad då. Och så sen iväg till gymmet direkt och så tränar jag 2 timmar och så hem. Och så bestod resten av dagen och laga mat liksom. Så jag hade, det var mitt jobb. Mm. Under de här 16 veckorna. Och då gick jag ju ner allt igen och dessutom fick jag kropp, liksom, eller axlar i alla fall. Jag visste inte ens att jag hade axlar. Det var en ny, totalt ny upplevelse. Så det räddade lite mig där. Att jag fick att jag liksom gjorde någonting för mig själv. Som blev, och där är ju det magiska med träning. För du får ju så mycket av träningen. Tänk om man vet att det är när man var 17. Liksom, men alltså, träning är magiskt. Så det har jag fortsatt med. Och då skulle du säga, jag ser det.
Ska ja, jag ser det.
Ja, tack.
Ja. Men det där är ju, jag gick ju, jag var ju psykiatrin ett tag av liksom depressionsskäl. Och, och det första min psykiater sa till mig var ju så här, men okej, okay, hur mycket rör du dig? Mm. Och skickade iväg mig till gymmet helt enkelt. Och, för det har ju visat sig att det är mycket bättre än antidepressiva. Mm.
Den kicken du får... Alltså så som man mår efter träningspass, även om de första 2 veckorna kan vara det värsta jag upplevt i mitt liv. För schemat som var på den här träningen, det var ju, alltså det är ju inte för normal människa, va? Jag fattar ju ingenting. Alltså när jag hade gjort det första, tänkte jag, ska jag göra detta varje dag i 16 veckor, det är 4 månader. Men det var alltså oerhörd kick varenda dag då, och fortfarande är när jag går ut ifrån gymmet, så är det liksom, jag mår ju som jag har ätit allt som Astra har kommit på liksom. Alltså jag mår ju jättebra utan då har använt mig något av det, och så att då inte använt mig alkohol eller liksom, att jag verkligen, att det var smart nog och tog bort det liksom. Och det kan man ju säga till, alltså till folk som lyssnar och mår dåligt, det låter så jävla klämkäckt när man säger det, men det är så oerhört starka saker som går igång i kroppen när man liksom, när man vänder det inåt sig själv och istället liksom gör något positivt för sig själv. Liksom. Men sen hade jag ju bara klätt upp. Men då hände ju det med Benny Fredriksson. Och jag kände ju inte Benny. Men det var första gången jag förstod hur jävligt dåligt jag själv mådde. Och då hamnade jag i största gruppen under hela perioden.
Okay.
Och då var SVT alltså helt fantastisk. Att få en sån arbetsgivare i det läget som då ställde upp med folk, med samtal, med allt som då... För jag mådde så dåligt av det som hände honom, att han verkligen... Att han, av det han blev utsatt för av Aftonbladet till att börja med, men i media i stort, att han tar sitt liv, att han väljer att ta sitt liv. Och det var ju en chef, så som jag vet, har varit fantastisk för Stadsteatern liksom. Och då på något sätt så smittade han av sig på mig. Alltså hans situation var så närbelägen min, tyckte jag, även om det var 2 helt olika grejer. Så blev jag så illa berörd av det, så jag mådde så dåligt jag aldrig mått i hela mitt liv. Då var jag helt borta.
Men hade du också haft suicidtankar så att säga?
Alltså det har jag ju aldrig haft. Jag kan ju inte säga att jag står... Jag kan inte säga att jag står på någon kant och är på väg och, men alltså jag visste inte vad jag skulle ta. Jag visste inte vad de negativa tankarna var, skulle gömma dem någonstans. Jag hittade inte de där ljuspunkterna som där kan jag gömma det mörka liksom. Utan jag var bara, alltså jag var så långt ner, så jag har liksom aldrig varit så långt ner egentligen. Och det var intressant att se vad man hittade där nere. Jag hittade saker som gör att jag aldrig vill gå dit ner igen. Alltså den källarvåningen är stängd nu för all framtid. Betong över den liksom. För dit ner vill ingen människa vara liksom. Det var ju värdelöst ställe liksom. Och framförallt om du är en sån... Att om du lever i en sån ljus värld som jag har lyckats göra, och det kan bero på att jag är så fruktansvärt barnslig, eller att det är så att jag är så glad i mig själv liksom. Men jag hade aldrig, jag visste inte ens om att det lagret fanns i min värld liksom. Och då var det, Och jag blev, jag kan inte säga att jag stod på någon kant, för det gjorde jag nog inte, men jag var jäkligt, jag var väldigt vilsen i att jag inte visste vad jag var. Och det var tungt liksom. Det var otroligt tungt att bära, och framförallt var det tungt att bära själv, för du måste bära den själv liksom. Och det var så, jag kände det var så mycket orättvisa i det liksom, och jag liksom tänkte, vad har jag gjort för att hamna här liksom? Och då börjar man analysera sitt eget beteende, och så ser man då, har jag gjort mig betjänt av detta liksom? Och då har jag faktiskt kommit fram till att jag var inte betjänt av det, för jag har inte betett mig på det sättet liksom. Och det är ju bara, det hände så mycket. Sen började jag skriva en bok, vilket också är bra. Det är också ett sån här terapigrej som funkade i alla fall för mig. Då satte jag mig liksom verkligen, hur får jag ur mig det här, ur mitt system? För jag måste få bort det liksom. Detta rinner i mitt blodomlopp. Jag måste bli av med det här. Och då började jag skriva från sekund ett. Och så började jag skriva. Så nu är det 72 kapitel, tror jag. Det blir långt så in i helvete. Det blev liksom Sagan om ringen och detta liksom. Så då skrev jag klart den. Och i samma sekund som jag skrev det sista ordet, vilket jag då gjorde för ett halvår sedan något, så var det borta. Okay. Vilket var jättekonstigt. Det var som att skriva en låt. Jag har alltid tagit tag i, när jag har mått dåligt, eller vet, man var kär, eller vad det nu är för stora, eller man får en dotter, eller man får alla de stora händelserna, så har jag alltid tagit i gitarren och så har skrivit om det liksom, skrivit en låt. Och den låten, även om den aldrig kommit ut, så har den gjort någonting med mig, att jag har liksom fått ur på något konstigt sätt liksom. Och då blev den här boken blev mitt sätt att skriva bort det liksom. Och även om jag vet i mig själv att den här boken kan inte ges ut, för jag säger sanningar i den boken som skulle skada inte både mig, utan det skulle skada resten av kungariket liksom. För jag säger verkligen, alltså jag berättar allt. Det är liksom, så här är det. Detta är, och de här sakerna har ni aldrig hört, för det har ni aldrig hört liksom. Så där inne berättar jag saker som inte någon vet.
Okej.
Men att jag fick skriva bort det gjorde att jag kunde lägga bort det. Och nu har jag en jättefin bok. Och jag gjorde det så långt, jag tog det så långt så jag tog iväg det till en dramaturg och en språkvårdare, kan man säga. För jag är ju själv, jag är ju liksom från Huxbo. Det kommer komma lite där och här och där de inte ska vara. Där det ser snyggt ut, brukar jag slänga in ett komma. Så jag slängde iväg det för att putsa det, för att göra det. För jag vill göra det till en bok, och jag ska tycka upp en bok, och den ska vara i min bokhylla. Där ska den stå. Okay. Aldrig läsas, men där ska den stå. Bara för att jag vet. Den heter Hashtag jag med.
Men du, jag tänker på det här med i din ravin där. För det värsta som jag har liksom upplevt, eller de mörkaste perioder jag har haft, det har ju varit när jag inte har liksom känt att jag har haft något sammanhang där jag inte har varit behövd alls. Mm. Liksom. Mm. Och det här är ju din fallhöjd. Du var väl inte heller behövd, det var ingen som ringde av Nej. Den anledningen så att säga. Mm. Men fallhöjden för dig måste ju ha varit så kopiöst hög.
Ja, alltså den var ju så hög på grund av att jag satt ju i en situation innan där det liksom, min telefon ringde ju liksom. Alltså skulle det vara ett företagsgig, eller skulle det vara en turné, eller skulle det vara en show, eller skulle det vara, så ringde min telefon. Skulle det vara en teaterpjäs, eller skulle det vara en revy, eller, alltså min telefon gick ju varm liksom. Och den hade ju gått varm sedan 1980 i stort sett. Och jag hade ju varit bortskämd i att jag visste ju inte något annat. Jag har ju inte gått ut och sökt ett gig, det har ju aldrig hänt liksom. Utan de har ju kommit till mig, och så man får tacka nej till 80-90% av det som ringer liksom. Vilket då är en ynnest naturligtvis att få vara med om. Och jag menar inte med det så ingen sitter och tror att jag spelar produktig. Utan det är liksom, så har det varit. Och jag har liksom aldrig sökt detta på något sätt. Jag har aldrig haft en plan med mitt liv att jag ska göra vad jag ska göra. Jag har bara tänkt att jag tycker om att gigga. Jag älskar att stå på scen. Det är det absolut roligaste jag vet. När jag är på scen så lever jag mer än jag gör utanför. Liksom. Jag verkligen älskar att stå på scen. Och alltid gjort. Alltså jag uppträdde första gången var 4 år. Liksom. Alla de här spelningen och giggen och allt detta. Alltså det blev ju totalt stängt. Alltså det var ju på en millisekund så slutade ju. Min bokare då ringde mig några veckor efter. Han var ju jättenära mig i detta. Ringade han och säger att Det är noll. Ja, det har aldrig varit noll. Inte sen vi började jobba upp, och då började vi jobba upp 85 liksom. Aldrig varit noll innan. Det finns inte en förfrågan på dig. När då SVT gjorde det på ett väldigt, väldigt mycket mjukare sätt, att de sakta men säkert tog bort mig därifrån. Sakta men säkert. De vet, okej, okay, nu fick han en smäll, då väntar vi med nästa, och så tog vi bort han därifrån, och så klappa lite, och så tog vi bort han där. Alltså de gjorde det på ett väldigt, väldigt fint sätt. Hade de tagit bort allt på en gång, så hade jag ju... Alltså de fattade ju det. Det var ju en arbetsgivare som jag högaktade, till skillnad från Martins arbetsgivare, som då skötte det oerhört dåligt, måste jag säga.
Till med?
Ja. Som är fyran då. Och det tycker jag var skandalöst, alltså. Faktiskt.
Men borde du ställa något skadeståndskrav eller så? Finns det en sån?
Det är bra. För det gjorde jag. Jag gjorde inte alls. Jag fick tag i en advokat, världens bästa. För jag tänkte att jag måste ha en advokat. Jag har aldrig haft en advokat. Jag känner inte till sånt. Det är ju en värld som jag har p-böter som mest. Liksom. Så jag har inte varit inne i den världen direkt. Liksom. Men då fick jag tag i den här advokat som är då bäst. Och ringer honom. Och han har hela tiden funnits med mig i detta och berättat vad jag ska göra och inte göra. Han har i stort sett sagt en sak, och det är håll käft. Alltså säg ingenting. Tyst. Vänta på din tur. Stå i kön, och det har ju funnits dagar, kvällar, nätter när jag har skrivit ner saker som, hade jag vågat, alltså hade jag tryckt på enterknappen på Facebook där, så hade det inte varit bra idag, va? För jag hade ju liksom, det var så mycket frustration och arg kille i mig liksom, så jag skrev så också, men på något sätt fick jag ur det ändå och tryckte tack gud aldrig på enter. När jag då till slut kommer fram till vägs ände, så säger ju Expressen, Thomas Mattsson säger ju då att vi har gjort fel. Vi erkänner att vi har gjort fel, och de har inte tagit upp Virtanen, som då har sökt att komma till Expressen och prata, inte, och de har inte tagit upp Martin, inte, och de tar upp mig. Att okej, okay, vi gör så här, säger de. Vi gör en intervju, du får bestämma journalist. Vi gör en stor intervju, ett dubbeluppslag i tidningen. Du får löpet, du får första sidan där Expressen ber dig om ursäkt. Och då tycker jag, okej, okay, för jag är ju alltid sån där, jag vill inte gå omkring och ha massa, alltså känna att jag vill sticka kniven eller vara arg på någon, för jag är inte den liksom. Jag vill gärna, skulle du bli ovänner då, så vill jag gärna ringa om en kvart och säga förlåt mig, alltså det var verkligen inte meningen, det var mitt fel, vi stryker streck över detta och så är vi kompisar nästa gång vi ses. Det är mycket, mycket roligare att leva så. Och då tänkte jag så här, alltså de har gjort sig förtjänta av att inte ha mig i sin, att de, jag vill inte prata med dem, men jag gör detta ändå, så stryker vi ett streck över det. Och så säger de dessutom, för att då reda ut detta, så kommer du också få skadestånd av oss. Och då tänker jag, okej, okay, det här kan ju vara ganska bra, för jag menar, jag behöver ju naturligtvis som alla andra pengar, jag har liksom gått för lägenhet och liksom allting, för att det kommer inte in något, så finns det inget det finns liksom inget att leva på. Så jag,
så då... Men, vänta, har det varit slut i botten?
Alltså i mitt liv så är det ju inte slut, utan jag har ju bra deg i bolaget där. Men det är ju mitt bolag som äger de pengarna, det är ju inte jag, så att säga, det är ju mitt bolag. Men privat har det ju varit slut liksom.
Okay. Mm.
Och då alltså det, och det är ju för att jag är ekonomisk geni naturligtvis. Jag kunde ju ha sparat någon spänn genom åren. Men det, jag har andra sedan haft jävligt roligt. Liksom, så jag lipar absolut inte. Det är inte synd om mig det minsta. Och det är det verkligen inte. Och
men det har funnits så att du kan ta ut lön i alla fall.
Ja, absolut. Ja. I bolaget finns det absolut.
Ja, det här är ju.
Men då säger de detta. Och då tänker jag, det är en bra deal för att bli vän igen. För att kunna, att Expressen ringer mig och att jag kan svara och säga så här är det nya programmet börjar 13:e och vi gör så och så. Då har man en relation som är skön och det ordnar sig, och jag kan stryka ett streck över det också, så är vi klara med det liksom. Kanon. Jag gör intervjun, de tar dit fotograf, de drar på ganska rejält, det är en jättebra tjej som jag känner sedan många, många år på GT som gör intervjun, och vi gör den här intervjun och den är jättetrevlig, och jag kommer tillbaka hela tiden under intervjun till vad Expressen har gjort fel och hur samhället har gjort fel, alltså hur mediasamhället har gjort fel och hur farliga sociala medier kan vara. Vi pratar väldigt, väldigt mycket om detta, och vilket är en viktig diskussion. Idag är detta en jätteviktig diskussion. Jag älskar sociala medier, men tycker det är total katastrof hur det har blivit, framförallt Twitter. Instagram är ju smartare, att där kan ju jag själv välja, så att säga, de som skriker högst kommer ju aldrig fram liksom. Och det är mycket, mycket smartare. Jag fattar inte att inte Twitter har skapat detta. Det är för mig omöjligt att förstå. Eller Facebook, som, där du kan lägga ut och bli, det är en sanning på 2 sekunder. Jag fattar inte. Men skitsamma. Detta pratar vi mycket om. Hon ringer mig på kvällen, journalisten, säger hon, kan man säga att du mådde väldigt dåligt? Och då tänker jag, vänta nu, vad är vi på väg nu? För det fattar jag, efter 40 år i detta så fattar jag direkt vart vi är på väg med den intervjun. Så, men det är inte den intervjun vi ska skriva, att jag har mått dåligt, för det har inte med denna saken att göra, utan denna intervjun är en annan. Ah, men jag måste hänga det på det. Nej, då har vi ingen intervju, säger jag. Då lägger du den i lådan, för det, då har inte jag den. Vägrar. Och då säger jag, då får jag prata med min arbetsgivare. Ja, det får du göra, men jag tar inte en sån intervju med dig. Att en gråta ut i Expressen, det finns ingen anledning. Då ringer min advokat och säger, vad har hänt nu? För då har Thomas Mattsson, eller medarbetare, vet ju inte jag, men ringt upp och sagt, vad händer nu, va? Han har ju lovat en sak och det händer inte. Då ringer min advokat och säger att de är oroliga här, vad händer? Då förklarar jag för honom och säger, vad bra att du gör det. De har precis kommit med sitt skadestånds, inte anspråk utan
erbjudande.
Du får 25 000. 25 000 kan ju låta jättemycket i varmans mun, så att säga. Och det är jättemycket pengar. Men i mitt liv så har ju de giggen jag har tappat, så att säga, det är ju andra summor vi pratar om liksom. Och jag menar, alltså 25 000 är ju, alltså jag har ju för fan inte ens tagit på mig skorna när jag ska gå upp på scen där. Alltså, och det är, alltså det var liksom, och jag bara, va? 25 000? Okej, okay. Men då kan de ta sin tidning och dra åt helvete, vilket jag sa, exakt ordagrant. Och så bad jag dem försvinna. Och sen har vi inte haft någon kontakt.
Okay.
Och det är ju ingen stor förlust för Expressen, det fattar jag ju också, att de kommer inte gå under för att inte jag finns i deras värld. Men nu har vi tv-program på gång och liksom de har ju naturligtvis, skriver ju naturligtvis om sådana här saker. Då ringer ju min chef och säger att du, vi har ett problem, för det står i ditt kontrakt med SVT att du måste prata, för då har ju Thomas Mattsson ringt ledningen på SVT. Det står i ditt kontrakt att du måste prata med media. Och det står i mitt kontakt, för att jag måste vara tillgänglig för media när jag ska göra nya saker. Och det fattar jag. Säger jag, då har vi inget problem, säger jag. Nej, vad bra, säger han. Det är bra att vi förstår varandra. Riv mitt kontrakt, säger jag. Mm. Då river du kontakt med SVT. För jag är inte intresserad. Jag kommer aldrig prata med Expressen, Kvällsposten och GT igen så länge jag lever. Och det finns ingen anledning för mig att göra det. De är as för mig.
Vad säger Peter Nyrén då?
Då förstår jag det, sa han. Och så ställer han sig bakom.
Okay. Mm.
Och det är ju egentligen första gången nu till hösten, eller till sommaren, framförallt med den nya serien kommer, för den kommer i slutet av sommaren då. Och det är ju första gången vi kommer att se där de kommer ju ta pratminus från Aftonbladet liksom. Och sen kan ju Aftonbladet skatta sig lyckliga för dem, men Aftonbladet gjorde detta på ett annat sätt. De delgav naturligtvis vart man var, de berättade, de sa vad som hade sagts på andra grejer, men de gick inte i bräschen för detta, för det gjorde de faktiskt inte. Sen gick de i bräschen för mycket annat, och det finns mycket skit på den tidningen också faktiskt. Mm. Men de var softare. Expressen var, det är svineri det de höll på med, och att köpa de tidningarna är katastrof.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Och de här liksom löpsedlarna under den här tiden, alltså de har hetsat sig fast liksom.
Jag gick ner till, skulle ut och gå min kvällsrunda, så kommer ner, och jag kommer tyvärr inte ihåg han heter, en utländsk herre som, eller alltså utländsk ursprung, som ägde den 7-Eleven som låg alldeles nedanför där jag bodde. Så kom jag in och skulle köpa någon dricka, bara ta med mig upp och gå i Delsjön. Så kommer han så här: Lasse, såg du löpsedlarna idag? Nej, är det då igen? Sa jag till han liksom. Nej, ingen annan heller sett dem. Jag hänger inte upp dem längre. När du är på så hänger jag inte upp löpsedlarna. Och det är så alltså det är så jävla fint. Alltså det är så mycket i det. Kolla, jag får fan gåshud. Alltså, det är liksom, det är så fint så det är... Och så att säga, vanligt folk är ju, jag hatar epitet, men alltså människor runt den har ju varit fantastiska. Jag fick ju fan tårar i ögonen. Det är alltså helt fantastiskt. De här löpsedlarna, när du ser ditt eget namn och det står sex anklar och du vet missbruk och du vet, och va? Mm. Alltså bara hänga i de orden, jag blir helt galen liksom. Det är, så det är väldigt jobbigt. De löpsedlarna tär.
Ja, men det förstår jag.
Och du vet att den hänger i Umeå, den hänger i Karesuando, den hänger i Malmö liksom. Det är jobbigt.
Men du var lite inne på det här, men ångrar du något?
Jag ångrar det första, förlåt. För det förlåtet skulle jag aldrig ha sagt, för jag hade inget att be om ursäkt för, och det har jag fortfarande inte. Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i det sista, alltså in i grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brister, jag har varit dyngrak, jag har stått på bord, jag har dansat naken. Jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa. Däremot har jag gjort fel mot mig själv många gånger. Liksom. Men det skadar ju bara mig själv. Liksom. Men jag har inte gjort något fel på det sättet mot någon annan. Det finns säkert någon som lyssnar och säger, men den gången så såg du det med att dra åt helvete för att jag puttade dig med en öl i handen. Ja, ja, det har jag säkert gjort. Mm. Men jag har inget... Så jag ångrar egentligen bara det. Det sen ångrar jag att jag den här ostbågstiden, att jag inte hittade träningen tidigare ångrar. Men det ångrar jag å andra sidan i livet. Alltså tänk om jag hade hittat träningen när jag var 15-14. Alltså kommit in i föreningslivet, att vara i den världen. Att få spela i ett lag kan jag ångra. Att liksom, jag är så mycket ensam. Allt jag har gjort har varit själv. Liksom. Mm. Jag gillar ju grupp. Liksom. Jag gillar... Nu har vi våran klubb, nu kör vi liksom. Och jag tänker, jag kunde vara grym. Jag kunde vara fotbollsproffs.
Du, nu lämnar vi det här.
Så alla ni kan börja lyssna nu.
Ja. Men du, finns det en sorg i att det blev programlederiet snarare än musiken som lyfte liksom, som blev ditt värv?
Nu ser inte jag det så faktiskt. För jag har ju levt mer på musiken än på tv-sidan. Så jag vet ju personligen att den synen du har när du ställer den frågan, så är nog synen hos 99,9%. Men alltså hos mig är ju, mitt arbete är ju musiken. Mm. Alltså jag är musiker och jag har alltid varit musiker och liksom kommer alltid vara musiker. Och jag har alltid, vi satt och pratade om det igår när vi bandade, jag hade 2-4 fantastiska sångare där igår. Och så att vi pratade om just detta att man... Att jag har hela tiden sett tv som någonting jag gör med vänsterhanden. Att det, ja, och så ska jag in och göra ett program där det ordnar sig. Liksom. Men då så ska jag göra det. Alltså, och där, då har jag alltid börjat brinna liksom, när man pratar om det där. Och där ska jag stå på scen eller göra det med han eller henne. Liksom. Så jag ser det ju inte så. Jag ser ju fortfarande att jag gillar det andra, men... Å andra sidan då med årens lopp så har jag märkt att oh shit, han är ju, det är ju han, programledaren. Det finns ju ingen människa som vet att jag önskar att spela gitarr. Bara. Men det är ganska kul när man kommer ut på giggen. Så nu har jag väntat till något positivt. Att när jag kommer ut och börjar lira och sjunga och folk kommer fram efteråt. Herregud, alltså det hade jag ingen aning. Så då blir det ju så istället. Så jag tycker fortfarande att det är kul. Liksom. Och jag har ingen... Alltså det finns ingen sorg i det. Jag är ju bara mer otroligt tursam som har fått en chans att göra det. Hade jag enbart så att säga varit musiker så hade jag inte varit så framgångsrik musiker. Liksom. Jag har ju inte den, för det första tror inte jag kan säga att jag har den kunskapen att vara en fantastisk musiker som... det enda jag kom på var Jojje Vardenius av någon anledning.
Ja, men alltså, fantastiskt. Alltså,
Men jag har liksom, jag är inte gitarrist på det sättet, jag är inte instrumentalist på det sättet, jag är inte sångare på det sättet, jag är inte låtskrivare på det sättet. Så att jag hade kunnat ha ett liv idag vid, vad är jag, 55, 6 är jag.
Här brister min research.
Nej, 56 så. Ja. Men i alla fall, jag hade inte haft ett så bra gigliv tror jag. Jag hade nog fått göra annan typ av jobb om jag hade ens hade varit kvar i musiken. Jag har ju haft alltså, fantastiska framgångar på den tiden när vi lirade som mest. Alltså, jag har ju liksom otroliga år med tripplarna då, framförallt. Det var 15 år som var helt sinnessjuka. Liksom, allt vi tog i hände. Liksom.
Så det var ju touch ska jag säga till Ingrid.
Touch, förlåt. Mm. Och det var osannolikt. Jag har turnerat med Björn Afzelius, med de liksom med de största musiker i Sverige. Jag har suttit turné från upp och ner 700 varv liksom. Sissi Kyrkjö på 10 år liksom. Så jag har fått göra så himla mycket inom musiken liksom. Så egentligen hade jag nog, om inte programlederiet fanns, varit ganska nöjd liksom och känt att vilken karriär jag hade, men nu går jag vidare och blir murare eller vad jag nu hade gjort då. Murare tror jag knappast är arbetet, men för det, jag är helt oteknisk och sånt, kan inte. Så därför har ju programlederiet...
Det mest tekniska jobb som finns, murare.
Ja, förlåt. Jag hörde själv hur det lät, men jag tänkte det är det andra.
Ingen märker det. Ja.
Men då blev... de sista åren så var jag med att tänka på att, och det är nog lite SVT lite glada för, att jag har börjat ta med, lite mer hand om programlederiet, att jag har börjat förstå att shit, det är ju det jag är i folks ögon. Så det här att jag är musiker får jag nog börja hålla lite mer åt mig själv om jag ska vara kvar överhuvudtaget i det här liksom. Så jag har börjat bli kanske lite mer mjuk i mina åsikter. Tidigare har jag varit väldigt mycket, det bryr jag mig inte om tv liksom. Mm. Men jag ser fortfarande i mig själv ser jag fortfarande att det är så. Och när jag mår som bäst så tar jag ner gitarren liksom, och för det gillar jag liksom. Mm. Och det, du ser på mig att jag börjar brinna när jag pratar om detta, för det är liksom. Men sen är det fruktansvärt roligt att vara programledare. Ja. Alltså det är framförallt att jag får göra mina egna program. Dobby är mitt, det nya är mitt. Liksom de här programmen jag har varit med att skapa, Sockerbågarna är mitt. Alltså de är mina liksom. Jag har fast suttit på kammaren och skrivit detta. Jag får göra mina egna idéer. Jag skriver allt manus själv. Jag liksom, varenda fråga i programmen är mina. Och min humor, min... Sen om folk inte tycker om det är ju en annan sak liksom. Men nu verkar ju väldigt många tycka om. Och det har ju liksom, mina program är ofta bra tittning och de funkar liksom, även i denna tiden med Netflix-tiden. Så det är en ynnest att få göra det.
Det där med att du...
Vilka långa svar jag har hela tiden.
Ja, men det är, vet du vad, det här är ju de långa svarens forum, så att ja. Du har kommit rätt.
Bra, tack. Mm.
Jag tänker på det här med att du är så bra på programledare. Alltså uppenbarligen så har du ju hållit på med det här länge. Och det går väldigt bra. Och du har väldigt liksom, ja, men, lyckas hela tiden fånga tittarna på något sätt. Och kan du sätta fingret själv på vad det är? Varför funkar du så bra?
Alltså det där är skitjobbig fråga tycker jag. För den är... För det första måste jag sätta mig i den situationen. Det brukar inte jag göra. Jag måste för det första säga till mig själv att okej, okay, vad bra jag är. Och det brukar inte jag göra. Jag tror att hemligheten är... min hemlighet är att när jag fick börja göra tv så bestämde jag mig ganska snabbt att jag vill göra ett tv-program. Jag vill att mina gäster ska komma till tv-program som skulle vara som ett tv-program som jag kommer till. Så att säga, när jag har varit med i Så ska det låta eller så vidare. Alltså jag har ju varit med under sen i mitten på 80-talet har jag varit med i andras tv-program. Och då har jag alltid reagerat på hur så att säga, man blir behandlad. Att man, när man väl ska in och agera eller framföra så är man så utsatt att jag har knappt träffat programledaren eller programledarna. Jag har fått ett sätta där borta. Och så nu ska du in och explodera och vara rolig eller sjunga fint eller vad det nu är liksom. Och det skapar alltid en grym oro inom alla tror jag. Men det gjorde det väldigt mycket inom mig när jag skulle vara med hos någon annan, att man helt plötsligt blir nästan nervös liksom av, och det är ingen skön känsla när du ska in och prestera. Så då bestämde jag mig att varför inte skapa ett tv-program, men du också skapar dagen runt hur du behandlar de som ska vara dina gäster. Om du då behandlar dem på ett sätt som gör att när vi väl ska prestera så är de totalt, totalt lugna. Alltså vi har hamnat i ett läge där de bara har positivitet. Då är du hemma. Det är samma sak med publiken. Jag har aldrig en publikuppvärmare. Det finns inte ett tv-program i Sverige där programledaren går in och leder detta. Jag har 45 minuter med publiken varenda kväll. Där jag har hand om publiken. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag går igång. Och alla tror att liksom, han är bjussig. Jag är ju bara egoist. Jag får ju igång mig själv. Jag får ju igång köttet och jag får igång och jag får dem på min sida. Jag får vårat program att lyfta publikmässigt i studion. Och våra gäster som kommer dit är liksom väldigt, väldigt... När vi väl börjar, när lampan lyser rött för första gången på kvällen, då är de... Det är som att sitta hemma och spela sällskapsspel tillsammans liksom, och leka, eller vad det nu är för typ av program. Och att skapa den grejen rinner ut över kanten tror jag på tvn. Att de som sitter och tittar på programmet känner av att ja, men detta är ju nu. Alltså när min producent säger du, det här måste vi redigera bort. Vi måste ta bort detta. Det blir fel detta. Är du galen? Det är för fan det bästa vi har. Alltså visa att det blir fel. Det är väl inget fel. Jag gjorde bort mig och så gapskattar man åt det och så går man vidare. Alltså det är det som gör att... Alltså, och det är nog det att jag är född i livesändning. Liksom, att jag är... Alltså jag har gjort så sinnessjukt många direktsändningar med 5 år i Bingolotto som varje vecka är 42 program om året liksom. Eller 42 veckor om året då. Och det är bara... Jag älskar direktsändning. Alltså för direktsändning är... Och därför vill jag göra mina program som om det var en direktsändning. Och vad man inte... Idag gör man ju inte direktsändning eftersom det är så svindyrt att göra. Och de... som gör programmen oftast är uppfödda i en där du kan ta om allting och allting ska se perfekt ut, vara perfekt, ingen får gå fel, ingen får ramla, ingen får och så vidare och så vidare. Och det gör det lite slätstruket i mina ögon. Det blir ganska kul när det blir fel, eller så är det bara min humor. Och då verkar det ju som andra har den humorn också. Så jag tror hemligheten är där. Det handlar inte om att jag är bra eller att jag är så fantastisk programledare att jag har mycket mer i huvudet än någon annan eller att jag kan detta så mycket bättre. Utan jag tror helt enkelt på att man vågar bjuda på sig själv och vara väldigt privat. Alltså jag är samma. Jag tänker inte på detta liksom. Alltså jag tänker inte, okej, då sätter jag på den här rösten och så går jag in och är. Utan ja, jag är sån här. Och det tror jag faktiskt är en ganska smart hemlighet som jag nu berättar. Och så ska det låta bli en skitbra nästa säsong. Nej, men jag tror det är hemligheten.
Mm. Men du, jag tänker på det här med... Ibland så går ju jag ganska mycket till barndomen i mina intervjuer. Och så här, vem var mamma och vem var pappa? Och så här. Och jag bara funderar på det här med... För du har ju en humor som uppenbarligen funkar väldigt väl. Var kommer den ifrån? Kommer den från föräldrarna eller har du tillskansat dig den liksom själv?
När jag skrev den här boken så...
Den hemliga boken?
Ja, den hemliga boken. Den som finns i ett ex. När jag skrev den så gjorde jag den så här att jag skrev... Varje kapitel handlar om den här dagen i mito-härvan, halva. Och så handlar halva om... För att förklara hur jag reagerar så måste jag förklara vem jag är. Så då handlar andra halvan i varje kapitel om... Vilket då den här dramaturgen tyckte var den sämsta idén på jorden. Men det skiter jag i det, eftersom det aldrig ska ges ut. Liksom. Men då handlar andra halvan om... Alltså hur jag blev... Alltså hur jag blev jag liksom. Alltså någon form av nästan memoarbag liksom. Och då har jag skrivit en grej om just det. För då tänkte jag så mycket på vad är det som gjorde. Och då ser jag min pappa en kväll när man då är 7-8. Där jag liksom smyger upp på dem där de har en fest uppe i någon festlokal. Där jag ser min pappa på bordet och halvdyng rak liksom. Där han håller hov. Att han pratar och alla garvar runt han. Och han sjunger, alla sjunger med han. Och han är centrum liksom och verkligen är svinbra. Det ser jag till och med mina 7-8-åriga ögon att han verkligen han strålar på ett sätt som jag inte har sett han liksom. Men han äger det rummet som artist liksom och då kan han ingenting artisteri. Men han kan detta för att han är dyngrak. Mm. Han vågade göra detta när han hade dratt i sig lite. Då blev han show- och dansman liksom. Och den såg jag och den bilden var faktiskt när jag kom på den bilden så var den så mycket att ja, där är jag nog alltså där är jag nog sprungen lite grann i hans för jag kände igen när jag tänker tillbaks på det då, vilket jag faktiskt kommer ihåg så ser jag så mycket av mig själv och mitt uppträdande i han förutom då att inte jag använder 2 liter brännvin för att göra det liksom. Men alltså där fanns några grejer. Så jag tror att väldigt, väldigt mycket av det kommer från pappa i det där jovialiska eller humoristiska eller vad man nu kallar det. Sen kommer ju den andra delen från mamma som då var liksom extremt alltså torgskräck, vågar inte se någon, vågar inte träffa någon. Alltså i de första, jag tror första året så varje lördag när det var direkt sen bingolott så åker hon rätt ut till Marstrand, längst ut på en klippa och sitter under hela programmet och vågar inte se det. Vågade inte titta. Hon var så rädd. Alltså,
Man skulle vara väldigt långt ifrån närmsta tv.
Ja. Alltså verkligen. Och vågade inte gå ut på torget ett par dagar efter för att det skulle komma fram någon och prata om mig. Gick aldrig på mina gig. Alltså aldrig någonsin. Alltså en gång gick hon faktiskt. Och det var Sissel med Sissel. För hon älskar Sissel. Och då hade jag fixat biljetter. Och jag var så glad. Hon bara pratade om Sissel hela tiden. Alltså jag är uppvuxen i de två världarna och de har kolliderat lite i mig att jag är ju extremt blyg vilket är svårt att tro liksom. Men jag är det hamnar jag i sällskap som ofta framförallt när det är ofta liksom jag ska spela för kungafamiljen liksom, då hamnar jag i en värld där inte jag är hemma. Och då blir jag blyg liksom. Alltså, stora företagsledare, alla har muskler, alla är liksom, då hamnar jag i blyglars liksom. Då går jag ner i, däremot om jag hamnar på ett arbetarfik med den gängen liksom, i arbetarklass, då är jag mycket, då har jag mycket mer muskler plötsligt. Då är jag liksom, då kan jag vara mycket mer. Och det jag liksom analyserat det lite i mig själv, att jag är nog den killen fortfarande väldigt mycket. Alltså är ganska blyg i mig själv, men där sätter jag nog på mig, enda tillfället jag sätter på mig en roll, det är när jag går utanför ditt hotellrum här och går ner i repan och folk kommer fram, då blir jag någon som egentligen inte är jag liksom. För egentligen skulle jag vilja gå igenom den här receptionen ostörd så att säga, och inte prata med alla, men då sätter jag på mig den. Så där kommer nog väldigt mycket från mamma och pappa som jag kan se i den jag har blivit uppträdandemässigt.
Men när, för i den här blyga personen som ändå ställer sig här nere någonstans på Göteborgs gator och spelar liksom, när var du liksom, när, för det har jag hört dig berätta om, när du liksom åker ner med någon polare och ställer dig och spelar för första gången och sen så åker han till USA eller vad det är.
Bra!
Ja, shit, du kan. En vecka senare. Uh-huh. Ja, så fick du gå ner själv. Uh-huh. Men, för du var väl lite klassens clown också? Alltså dessförinnan.
Ja, alltså jag kunde ju aldrig vara tyst liksom. Och där var man ju, i klassen var man ju en så att säga som alla visste, så det var ju inte svårt. Och framförallt så var jag ganska populär hos tjejerna. Alltså jag var väldigt mycket i tjejgänget. För killgänget var alltid lite tuffare än jag pallade och var. Och jag var liksom, jag var inte tuff liksom. Jag kunde inte gå in och stjäla något på från det torg liksom. Alltså jag fixade inte det liksom. Jag vågade inte helt enkelt. Jag var feg, jag är ju feg liksom. Jag är ju total feg. Så jag var liksom väldigt mycket, och sen blev jag ju ganska mycket, alltså runt femman, sexan blev jag ganska mycket mobbad liksom. Det kom in starka personligheter i klassen och jag blev ganska nedtryckt, vilket jag idag då kan se tillbaks på med glädje, för det var ju där jag började liksom spela gitarr. Jag satt ju hemma på mitt rum och spelade gitarr liksom, och lärde mig alla låtar som finns i världen liksom. Och så det skapar också någonting i mig. Alltså, jag kan vara så tacksam för den här ibland, för jag vet liksom, när jag tar fram gitarr, jag kan vara ända text, jag kan vara ända låt, jag kan allt fram till 2006. Sen är det total mörker, men det är ju en annan historia.
Vad hände 2006?
Hårddisken blev full, tror jag.
Okay.
Jag tror att verkligen, och så blev musiken någonting som inte jag gillade längre. Alltså den musiken som blev, nu ska jag inte såga allt för det finns jättemycket bra, men den musiken som blev rådande där någonstans var inte min musik längre. Och då tappade jag intresset helt enkelt. För jag hade ett jätteintresse av musik. Alltså jag köpte varandra. Det fanns inte en skiva, och det spelade ingen roll vilken det var, utan jag hade den. Och jag hade gått igenom varandra text. Jag hade skrivit och jag hade tagit fram gitarren och tagit ut låtarna. Och liksom, alltså jag var helt manisk med detta. Och det ser jag som en grymt bra ryggsäck. Alltså i det nya programmet jag har kommer det vara världsklass ryggsäck att ha. Alltså att jag kan sätta mig, eller att jag kan stå i textremsen. Jag har ingen aning vilka textremsen som ska komma i Dobido. Men när de kommer så vet jag direkt, det är den. Jag kan refrängen, jag sjunger med våra tävlande, jag hjälper dem på traven. Jag kan detta liksom. Och det är ju en fantastisk grej att kunna liksom. Och det ser jag lite, då ser jag mobbningen, sån är jag, då ser jag mobbningen som positiv, för att det har skapat någonting för mig som jag har haft nytta av liksom. Sen var det ju jävligt jobbigt att vara den killen då naturligtvis. Men jag är tacksam mot han idag. Jag klappar ju han lite på axeln och tycker om honom liksom. Idag att han fanns där för mig och hjälpte mig att bli jag. Mm. Så jag gillar han. Han var jävligt god den killen. Han hade ju gillat han, den unge. Han, den lille tjocke som satt där med gitarr, han var grym. Han gillade jag. Nu snor jag det sista kaffet.
Ja, men gör det. Jag tänker på det här med den store poeten Dogge Doggelito som en gång rappade att cred och respekt inte betalar hans barns blöjor. Har cred liksom... Du känns ju extremt... Förlåt, men du känns ju inte som... Det känns inte som cred har varit din drivkraft riktigt.
Nej, aldrig. De stora drivkrafterna visade sig, alltså jag har haft en sån här grej att jag gick in i väggen, vilket är nästan, för jag hade alltid tyvärr garvat lite åt det, för jag tyckte det var det mest patetiska jag någonsin hört talas om. Alltså skämtan eller alltså lata, alltså jag bara tyckte det var fake,
lite som en elallergi.
Ja. Mm. Jag tyckte det var fejk och det skäms jag nästan för. Mm. Men när jag väl hittade den väggen själv så var det ingen lek. Och då tittade jag i min agenda och ser, okej, förra månaden gjorde jag 30 gig. 28 av dem var...
gratis gig.
Ja, gratis gig. Alltså jag ställde upp på allt som gick att ställa upp. Och det var liksom höger, vänster, det var upp och ner. Och det var liksom allt. Och så hade jag 2 betalgig liksom. Så då fick jag ta ett beslut att jag kliver ur allt nu. Alltså nu är det bara, nu ska jag vara egoist liksom, tänka mig själv. Och då sparade jag min egen organisation som heter Glädjeresan. Då sparade jag, satt i stiftelsen, eller Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i styrelsen där. Och de två bestämde jag mig för att det ska jag vara kvar i. Alltså där ska jag fortfarande lägga fokus liksom. Och så måste jag tacka nej till allt annat när det är liksom, ja vi har ett bröllop här, kan du komma över och sjunga? Ja visst, alltså. Och så blir man glad för att de vill ha en liksom. Jag måste ta bort sånt bara. Och det gjorde jag. Jag mådde väldigt mycket bättre, mår fortfarande mycket bättre. När MeToo hände så får jag ett brev från styrelsen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Kommer det brevet, står det att eftersom situationen är som den är, så hoppas jag att du inte pratar om att du sitter i den här styrelsen. Och då har jag bland annat gjort barngolfen, som är min idé, som har dragit in liksom gissningsvis 20-30 miljoner till sjukhuset. Jag har liksom skapat uppe på barn. Alltså jag har gjort jättemycket för den och jag älskar det. För det sjukhuset låg jag så mycket på när jag var liten. Så det har varit verkligen ge tillbaks.
Liksom. Varför gjorde du det?
Jag hade sån svår astma under liksom 10, 11, 12, 13.
Okej.
Så jag, alltså det har jag alltid brunnit så mycket för, att sitta i den här styrelsen. Jag har varit på enda möte. Jag har verkligen inte missat möten med dem. Alltså, är det ett möte där, så då tar jag bort annat, för där ska jag vara.
Hur kändes det där brevet då?
Då skickar jag bara, i nöden prövas vännen, dra åt helvete, faktiskt. Och efter det så har de kommit med massa förlåt mig blommor och förlåt mig mejl och förlåt mig. Jag kommer aldrig mer jobba med dem. Det finns inte på kartan. Och min egen organisation kommer aldrig ge pengar dit, tyvärr. Men jag ska ge pengar till barn på andra sätt. Mm. Det var tungt alltså, för det var något sånt där, så då kände jag liksom, alltså det alltså lägg av. Det var nog fan vad frågan.
Ja, vad fan? Jo, men det var huruvida cred har varit viktigt.
Ja, just det. Nej, cred är inte viktigt. Nej. Alltså nej, men det är inte det minsta viktigt. Jag märkte en grej, alltså Filip och Fredrik till exempel, bara ta en sån, de var så grymt creddiga liksom när de var young boys. Och de började hacka ganska mycket med mig. De hade en sån där, det var alltid en line om mig i slutet, och så var det en line liksom sådär. Ja, och jag fattar ju dem, man slår alltid åt det hållet liksom. Det gjorde jag med, när vi gjorde musikjägarna gjorde vi samma sak liksom. Man slår alltid åt det hållet som är där man har någon, framförallt som är kanske uppåt och så lite sådär.
Ja, helst då. Om det ska bli kul i alla fall.
Så måste man göra liksom. Så tänkte jag så här, nej men jag tar tjuren vid hornen istället, jag åker upp till dem. Jag sitter med. Och så presenterar mig och är där. Och helt plötsligt nästa ett par månader sedan så sitter de i Dobby och är med hos mig. För att de märker att okej, det var ju en skön snubbe liksom. Det var ju inte något problem här. Och så tror jag enkelt det är liksom, att du är på ett ganska enkelt sätt, får man bort saker genom att bara prata och ta samtal och... Och jag är sån, så cred är helt meningslöst. Sen kan jag ju tycka det är skitkul att få, alltså att få en ros ibland och att liksom att någon uppskattar, alltså det är precis som alla andra människor på jorden liksom tycker att det är kul att få, om 99 är positiva så tänker jag ju lite förbannat på den hundrade som skrev dåligt liksom, och det är den man fokuserar på, vilket jag inte förstår att människan är på det sättet, men så är nog alla funtade, att man inte ser de andra 99 rosorna utan du ser bara kaktusen liksom.
Men det finns en jag har läst en förklaring kring det en gång, att det handlar om alltså rädslan att bli utstött ur klanen så att säga. Det finns en människa som tycker att du inte ska få vara med i gänget, och alltså det är någon som menar att det är från grotttiden liksom.
Det är det Robinson bygger på liksom. Ja, att du måste vara pakt med alla, du måste ha en
precis. Du, apropå TV, nu när du är tillbaka i rutan, kommer du köra på med din catchphrase som du stänger alla program med?
Vi ses nästa vecka, om ni vill, våga, kan. Hej då, tack för idag.
Och nu har jag ju spelat in 4 program redan, så nu vet jag att det är så.
Ja, den är
kvar. Och jag har ingen aning om var den kommer från. Ja, men det är så skumt. Och den är ju helt meningslös.
Ja, fast den är ju ditt signum.
Men det är konstigt, för detta var när vi gjorde Musikjägaren 1900... Vad kan det vara? 90 kanske. Musikjägaren var ju ett underground-program på den tiden. Det var ju liksom... Vi slog åt alla håll. Vi gjorde saker som alla gjort i tv förut. Vi var jäkligt... Alltså det var väldigt, väldigt tidigt det programmet. Och väldigt kul. För det var väldigt kul. Det var väldigt musikaliskt, väldigt bra gäster. Allting var kanon i det programmet. Jag gillade det programmet. Och då slutade jag programmet. Alltså jag tog ju någon form av programledarroll där bland mina kamrater. Och då slutade jag ett program och sa, vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Och det bara kom. Och sen dess har det liksom hängt med på något konstigt sätt. Liksom. Mm. Och nu tänker jag liksom inte på det. Bandet vet att när han säger vill, vågar och kan, då börjar vi lira. Så det har blivit någon sån där... Och ingen har någonsin sagt på någon redaktion eller något sånt där. Detta är faktiskt sant. Jag har aldrig pratat om detta.
Nej, okej. Okay.
Det, liksom aldrig, det slår mig nu, vi har aldrig ens tagit upp det till diskussion, varför är den det? Utan det är liksom, ja, det är så det är. Så det är jävligt skumt, ja. Alltså, men den har hängt med liksom.
Ja, ja.
Det är väl sån, nu är det nog någon, alltså jag tror det är en cue bara. Jag tror faktiskt det har blivit en cue, att där vet jag, då börjar bandet liksom.
Det är din motsvarighet till strecket som stryks över sista manuskortet hos nyhetsuppläsaren.
Ja.
Som Emil Persson skulle säga var självgratulerande. En referens som gick dig helt förbi eftersom du inte lyssnar på poddar.
Nej.
Hur är det hos din bokare nu då? Har du börjat rulla in lite förfrågningar?
Noll.
Det är noll fortfarande?
Mm. Ja. Och nu förstår jag det mer. Det är liksom mer så att okej, vi har en stor företagsfest. Vi lägger 3,7 miljoner på detta. Vi ska ha en jättestor grej och vi ska nu göra detta. Och vem ska vi ta? Som moderator eller som uppträdare eller underhållare? Okej, då har vi att välja med han. Då var det Helenius, vi har den, det var den och den och den. Och så har vi mig. Men vänta nu, var det inte något med han? Nej, men han går bort då. Vem ska vi ta? Och det förstår jag att det är så. Alltså det förstår jag absolut. Så mitt varumärke som jag har skyddat utan att veta att jag har skyddat det genom att uppträda bra, liksom alltid göra ett bra gig och alltid liksom försöka liksom komma därifrån med stående publik liksom, har ju fått sig inte bara en törn utan ett extremt slag i magen. Men å andra sidan så den här tiden då med allt, med eftersom det har gått ett och ett halvt år, det har ju visat mig att ledighet är grymt underskattat alltså. Så helt plötsligt har jag ju diggat det där att fasen vad det är fräckt att vara ledig. Alltså bara, vad gör jag idag? Jag ska det och idag ska jag, fattar inte hur folk hinner med och jobba längre. Så jag glider ju omkring lite och så jobbar jag när jag jobbar liksom. Och så framförallt skriver jag mycket och håller på med mina spel. Och, alltså jag gör ju massa andra grejer liksom, som inte folk ser liksom. Så där är jag nu. Så jag är inte så nugen. Det var ett konstigt ord. Det var så här Magnus Uggla-ord från 81 eller något så här. Men jag är inte så på det liksom.
Nej.
Att liksom, vi måste ha gig liksom. Jag känner lite att det ordnar sig.
Mm.
Så det brinner inte för mig på något sätt att jag vill eller måste ha. Men det är fortfarande noll.
Mm.
Men det är med förståelse att jag fattar att situationen blir sån här efter detta. Men jag sitter inte och lipar för det liksom.
Vad vet du om din framtid?
Jag vet att jag kommer fortsätta träna. Jag vet att jag kommer att fortsätta med tv, i alla fall fram till årsskiftet. Där kommer nog förändringens vinda blåsa. Hur de blåser vet jag inte. Jag vet att jag ska försöka resa ganska mycket. Jag ska försöka hitta nya platser. Jag har blivit lite kär att hitta nya platser. Jag tror att jag ska hitta min sån här plats. Jag tror att jag ska skriva klart en bok, en roman. För jag har fått så mycket puss av de människorna som läste det jag skrev där. Att jag kände att det kanske bor en bok i mig. Tänk om det gör det.
Ja, men det känns som du har pratat om den här romanen i flera år.
Ja det, exakt.
Ja.
För jag har ju faktiskt en. Jag tänkte att jag skulle skriva klart den. Men jag vet ju inte riktigt vilket håll den här dåren ska gå. Men det är ju det jag måste klura ut. Så kanske skriva klart den. Inte för att ge ut. Alltså jag har ingen sån, utan jag måste bara göra klart det. Jag ska göra klart 2 spel som är nästan klara. De ska jag göra klara. Ett av dem är dessutom fruktansvärt bra, så det vore idioti att inte göra klart det. Jag ska pilla lite med alla såna här saker som ligger ogjorda. Jag är ingen doer liksom. Jag är en sån där som så börjar jag, så hittar jag på en idé, och så är den idén, och där är den idén klar, och så lägger jag den, och sen händer ingenting. Jag ska bygga ett hus då. Jag ska hitta en plats att bo. Jag ska liksom hitta en sån här plats som blir min. Jag saknar den här platsen. Och det tror jag ligger i framtiden också.
Men inte i Sverige?
Jo.
Ja.
Mm. Jo, men jag måste vara i här.
Ja.
Och det behöver inte vara något... eller det kan inte komma att bli något slott. Men det är liksom... Jag är viktigt att ha en plats, för just nu har jag ingen plats. Och det stör mig lite att jag inte har någon sån här... Allt mitt är magasinerat. Liksom, och,
har du ingen lägenhet längre?
Nej.
Varför inte det?
Men för att det kommer inget in.
Nej, okej. Okay.
Då är det svårt när det går.
Ja, jag fattar.
Nu var min lägenhet dessutom lite väl... Alltså den var lite pompös, om man säger så. Men den var bra.
Var bor du nu då?
Lite överallt hos kompisar.
Okej, okay. Wow, fortfarande.
Mm.
Förresten, vad kan du berätta om det nya programmet?
Jag fick i uppdrag, när de tog bort femteklassan, vilket de gjorde för mig då, och det var ju väldigt mycket min bebis. Jag älskar att jobba med barn och ungdomar. Alltså det är så... oerhört kul alltså. Jag måste hitta på ett sånt program där jag får vara med barn liksom. Alltså jag är så barnslig, så vi funkar väldigt bra ihop liksom. Men när de tog bort femteklassan så gjorde de det av en anledning, och den anledningen förstår jag. Det är för att det behöver inte jag berätta, men det finns en anledning. Då gav de mig en ny boll och då sa de till mig att sätta istället nu och nysta och skapa något helt nytt. Och då vill vi se musiken i dig. Alltså vi vill hitta musiken i dig igen. Och se vad du kan göra då. Och då hittade jag på ett koncept att... min barndomsö heter Knarholmen i Göteborg. Och där är jag sprungen. Och när jag började tänka på den ön så tänkte jag väldigt mycket att där startade hela min, så att säga, uppträdande form. Där satt mina kompisar runt med mig när jag hade gitarren. Där var jag tvungen att gå hem och lära mig det de önskade. Där skapade jag mitt sätt att uppträda och vara på en scen egentligen. Och då började jag tänka på det. Andra är nog också så i 15-årsåldern när man skapar sin grej. Och då har jag bjudit in gäster. Vi ska bara inom situationssäkern göra 5 program. Som då ska gå i sommar, där jag har bjudit in en känd svensk gäst och så pratar om hans 15 år. Det kan ju vara 1930, precis som det kan vara 2002, beroende på vilken gästen är då. Och där ska vi ha ett åldersfritt program, så att säga, där det kan vara Veronica Maggio ena veckan och det kan vara Sven-Bertil Taube andra veckan. Och vad hände egentligen när den personen var 15 och kunde använda sig av SVTs digra arkiv? Och även Kalle Lind ska vara delaktig och hjälpa till i detta, vilket kommer bli skitkul. För jag har alltid velat jobba med honom, för jag tycker han är jättebra.
Mm.
Så det har jag formaterat. Det kommer vara väldigt mycket nostning. Alltså, vilka glassar... Ja, nostning är det musikerspråk. Nostalgi.
Ah.
Förlåt. Det kommer vara... Alltså vi ska grotta ner oss i det som var. Men också varför du är där du är nu. Och göra det med sådana människor som då jag tycker är intressanta. Och som kanske inte varje dag, även att de är jättestora, inte varje dag syns i. Min drömgäst var direkt Ola Magnell.
Mm.
Men det var tyvärr ingen annan i min redaktion som förstod det. Men det är ju upp till dem att inte förstå.
Mm.
Jag förstår.
Mm.
För hade jag fått göra ett sånt program med Ola Magnell, så är det, han är Gud. Alltså det finns ingen i Sverige som någonsin, och då inkluderar jag Taube, Cornelis och så vidare. Det finns ingen som har skrivit så bra som han.
Kommer du överens med honom? Känner du det?
Han sa en gång till mig så här: Lasse, jag tror fan, men du är tvångsoptimist. Det var så gott en människa som har så mycket tankar åt andra hållet ibland. Liksom. Så säger han till mig att jag är tvångsoptimist.
Är pappa din favoritlåt, mamma?
Hur visste du det?
Ja,
den kan ju vara... Jag bad min bror att jag skulle få sjunga den på min pappas begravning. Men det föll inte god jord en gång. Men då skrev jag en egen liv istället. Men den texten är inte klok. Det är så bra. Och ni som nu lyssnar och inte har hört den, det är bara liksom direkt. Alltså.
Vet du vad det sjuka är? De får göra det nu.
Stop. era krav. Du brukade vår jord och gav oss livets bästa bröd. Du gnodde för oss andra som irrande får vandra, som trampar på varandra, jorden där vi gick dö.
Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar nog alltid att man lyssnar på minst en Joni Mitchell-platta och en Jackson Brown-platta och en James Taylor-platta i veckan. För det gör livet extremt mycket bättre.
Vem tycker jag att jag ska intervjua i Varvet?
Vet du vem jag hade velat? Mona Sahlin. Mm. För hon har jag tänkt på så mycket under den här tiden. Alltså, tänk, hon har gått igenom två sådana... sådana resor som jag gjorde för, nu menar jag inte någon liknelse. Nej, men... på något sätt, men alltså, och hur i hela friden har hon kunnat stå upp? Alltså, jag är så imponerad av henne, så det, jag fattar inte den styrkan hon besitter, alltså. Hennes historia skulle vara så ofantligt kul att få, alltså, få höra henne nu när det har gått lite runnit vatten liksom.
Det finns ett Värvet med henne som du kan lyssna på, men jag kan, nej, men det var nog före den andra stormvirven. Så att, ja. Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, det var fint, jättekul, att träffa dig. Verkligen.
Ja.
Ja, underbart.
Lasse Kronér, inspelad på Clarion Post i Göteborg, och som hur man än vrider och vänder på det känns genuint ärlig och rolig. Missa inte veckans uppvärmning på Instagram. Snabel av Varvet heter vi, som kanske bekant är. Och redan nästa måndag hör du det här i Varvet.
Jag är inte annorlunda, men jag måste typ lyssna på en beat ungefär en vecka. Bara så att jag kan lägga ett ansikte på det. Vissa gånger så blir det typ en vacker kvinna. Vissa gånger så blir det bara en arg person som jag vill slå. Så ni skriver i, den är så här, det är en process som jag gillar. Jag gillar att gå in i själva att okay, men hur kan jag göra den här texten till någonting levande?
Ja, den där stämman tillhör ju givetvis en av landets bästa rappare, nämligen Ice on Glasgow. Och du förstår att vi måste höra stå, va? Allt gott tills dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.